Hej och välkommen till Så sjukt läspepp med mig Eva. Och idag så är det inte Ofelia som är här utan det är Einar, en annan kollega.
Hej, hej.
Välkommen.
Tack.
jag är inte riktigt säker, men jag tror att det här kan bli den sista podden innan vår semester.
Ja, semesterpodd.
Ja, så det blir semesterpodd. Och lite, ja, kan handla lite om vad man ska göra kanske, eller kan göra på sin lässemester, eller vad ska man kalla det. Man behöver ju faktiskt inte alltid läsa det allra senaste, eller ja, du vet, de allra mest hypade böckerna, eller hur?
Nej, verkligen.
Nej.
Och det är väl lite det vi ska prata om.
Ja, precis. Och då tänkte jag så här, jag har faktiskt sett det på Insta och lite andra ställen också, att det är faktiskt en hel del människor som ägnar sig åt just omläsning under sommaren. Och det är ju lite det vi ska prata om idag, eller hur?
Ja, läsa om böcker.
Att läsa om böcker, precis. Och det, ja. Men varför gör man det egentligen? Alltså, vi har ju läst boken.
Mm.
Och vad är det då som gör att man gärna vill läsa den igen?
Alltså, för min del, jag tror att min smak i allmänhet på kultur, att jag går väldigt mycket tillbaka till det jag tycker om. Och det är så här, oavsett om det är tv-serier eller filmer eller musik eller böcker, så oftast när om jag är inne i ett bibliotek som jag aldrig varit på, brukar jag vandra, vilket jag är ganska ofta. Så här.
Ja,
trots att jag jobbar på bibliotek så tycker jag verkligen mycket om att vara på andra bibliotek. Så. Brukar jag liksom ta en promenad. Och sen är det väldigt ofta som de böcker som står skyltade med och så, som jag fastnar vid och plockar upp och till och med liksom på väg till utlåningsautomaten och låna. Det är så här bara, åh, just det, den här boken, den var riktigt bra, den vill jag läsa igen. Och samma sak, typ, om jag är inne på Netflix eller någon annan streamingtjänst, kolla igenom. Vad ska man kolla på idag? Så jag, men den där filmen, den som är så bra, den vill jag kolla på igen.
Jag tänker det, du nämnde ju musik också, och det är ju faktiskt ganska vanligt att man lyssnar på sånt som man, liksom, det är ju det man tycker om. Och, liksom, musik kan man ju lyssna på hur många gånger som helst. Så samma. Man kan ju till och med liksom snöa in på en och samma låt och lyssna. Men, och det är ju ganska vanligt, det gör man ju. Det gör ju nästan alla människor, just det här, favoriter.
Just med musiken så känns det också som att det är den absolut tydligaste. För det är väl, man har plockat på sig en del musik under sina formbara år
där
i tonåren.
Ja.
Och det är det man fortsätter lyssna på.
Det är liksom nostalgi.
Ja, jo. Ja.
Men jag tänkte, när du nu sa det, just det här att man liksom är på ett bibliotek och så hittar man en bok som man känner igen. Och det gör ju barn väldigt ofta. För det får man ju vara med om, alltså, väldigt många gånger. Jag hade någon familj inne här för några dagar sedan, så där mamma liksom gick och tittade bland böcker. Och så sa barnen så här, ja, men den här. Ja, men den har vi ju hemma.
Det är en sån klassiker. Det är, alltså, det är ju varje vecka som det händer.
Eller hur?
Så här, just det här.
Och då kanske det inte är så konstigt att man som vuxen också gillar att läsa om det här. Som, alltså, när man har, jag tror att det också kan ha att göra med, du får rätta mig om jag vet, men alltså, om man har haft en riktigt stark läsupplevelse så finns det också en nyfikenhet kanske.
Jo, men absolut. Speciellt om man, så här, en bok som jag kommer prata om en liten stund, som jag kanske läste för 10-15 år sedan, kanske ännu längre sedan snarare, som jag har nästan bara känslominnen av den, och lite löst i kanterna, men ändå så har jag, varje gång jag ser framsidan på den boken så blir jag liksom så här, gud, jag får läsa den igen. Vänta, vad var den handlade om? Jag kan inte riktigt ihåg, men
du blir jättenyfiken.
Ja, jo, men det,
vad är det för bok?
jo, men jag ska prata faktiskt inte speciellt modern klassiker, men lite halvmodern. Jag ska prata om Mästaren och Margarita.
Ja,
men lite kort om den. Jag tänkte också säga att jag har ju lite den här, jag har ju välsignelsen och förbannelsen att få läsa om samma böcker så här varje kväll också.
Just det, för
min, jag har två barn och min dotter som är tre, hon har ju en extrem förkärlek till John Löf. Och vi har en sån här stor sagosamling hemma som hon kallar Stora boken. Så att jag har läst så här, Morfar Sjörövar ett 50-tal gånger i år och några av de andra
berättelserna.
Och sen går det i omgångar och så jag pallar inte mer med
jag orkar den här boken. Inte.
Ja, men det är sagt, snälla kan vi läsa något annat? Mm. Den här Stora boken, så bara okej, fine, vi läser den. Och så brukar jag försöka leda in henne på att kan vi läsa Pelles ficklampa i så fall eller Viktor bygger en bro? Vilket, om ni känner till er Löf, är de kortare.
Ja, ja just det. Ja.
Kortare böckerna i hans katalog.
Ja, ja.
Men sen, för min del, just om jag kommer tillbaka till att läsa om böcker i övrigt, så är det väl framförallt barnböcker som har blivit mycket att jag läser om.
Sätt på.
Nu har vi lite teknik.
Ja, precis. Nu har vi lite, kör vi lite teknik. Jag tänkte om du lyssnar så kanske
du kanske hör att allting kommer med på band.
Precis. Det är ju toppen. Det är väldigt bra om ni hör vad vi säger.
Aha.
Eller hur? Ja. Alltså jag var ju med om samma sak med min dotter, fast då var ju hon äldre. Alltså jag kan inte ens räkna de gånger som jag har läst Ronja Rövardotter. Det är helt galet alltså. Jag och min mamma, alltså så fort man skulle läsa något så var det Ronja. Och jag vet ju, ganska ofta kan det också bli så när man ligger och läser, så somnar man ju själv. Det har ju hänt en hel del gånger. Eller att man liksom tappar något ord här och så här. Men du vet, hon visste exakt varje män, varje och, du vet. Så det gick liksom inte. Så här, mamma, nu glömde du något här. Okej?
Okay? Jag känner igen exakt den grejen. Just så här, ibland kan det vara så att jag inte ens kollar på texten i vissa av de här böckerna. Och för att man kommer ihåg liksom,
eller hur?
Ungefär vilka meningar. Och sen är det att jag bytt ut något ord, någon synonym.
Mm.
Och så bara, pappa, det står inte.
Nej, precis. Nej, det stämmer inte.
Du kan inte läsa. Du får...
Nej.
Det står det visst. Det var det jag sa.
Ja, precis. Ja, men det är barn det. Nu...
Ja, jag har lite mer barnböcker som jag också vill prata om. För att jag har ju en sån här väldigt kul grej som jag håller på med just nu. För det är ju att min son har ju fått upp ögonen för Harry Potter- böckerna.
Oh. Eller
han har snarare fått upp ögonen för att Harry Potter-universumet finns.
Ja.
Liksom, som han har fått höra om på skolan och så.
Mm.
Och blivit väldigt intresserad av det. Han är ju inte så gammal, men fyller 7 i år. Så det är väl egentligen inte riktigt för hans målgrupp. Men det här är ju böcker som jag läste när jag var typ 10 års åldern.
Ja.
Och
Tänk att de har funnits så.
De kom ju ut. Jag var ju ungefär, när de kom ut på svenska så var jag ungefär samma ålder som Harry Potter var i boken. Så
här
är ju liksom,
de har följt dig.
Ja, men för personer i min generation.
Så nu måste jag nysa.
Oj. Prosit.
Tack.
Och jag läste ju dem liksom. Precis när Harry Potter var 12 så läste jag liksom den. Och, och så vidare. Och jag läste igenom framförallt den tredje boken. Dels läste jag den som bok. Och sen fick jag den som ljudbok på kassettband.
Jaha. Men vem är det som läser in
den? Det är Krista Henriksson.
Det är Krista Henriksson. Ja.
Precis. Så, men jag minns att jag har så tydliga minnen av att jag låg på mitt golv och lyssnade på den så att ritade samtidigt och sen när jag hade lyssnat igenom de här tre kassettbanden då bara började om från början och sen,
ja, det är häftigt
men nu har vi i alla fall börjat läsa den första boken och det är en så här härlig liten film.
Ja, fantastiskt. Det är ju verkligen fantastiskt.
Men har du någon så här bok som du kommer tillbaka till? Eller
du, bara du menar för vuxna? Eller för
överhuvudtaget?
Ja. Alltså jag brukar ju läsa... Försöka läsa... om man då pratar om Harry Potter liksom världen så brukar jag försöka läsa någon Jane Austen. Så, jag har ju läst alla. Ja. Och tvärt emot då var några, när jag jobbade på gymnasiebibliotek så var det några tjejer som kom in och hade, då hade de läst alla Jane Austen-romanerna och så sa de så här, när kommer hon ut med något nytt? Och så här, ja, det blir det är inte så lätt kanske. Ja.
Det kan bli lite svårt.
Ja, precis. Men, och lite den känslan har väl jag också. Man skulle ju jättegärna vilja få liksom, man vill, hon dog ju liksom när hon var drygt 40, men tänk om hon hade fått fortsätta leva, men liksom, vad hade hon inte skrivit då? Ja, så det är väl en sån här önskan. Men jag brukar försöka läsa någon. Det är det absolut roligaste. Sen har jag några lite tyngre saker som jag brukar... Inte läsa om varje år, ska jag säga. Men ja, när det ges tid.
Men det känns ju lite som... kanske klassikerna passar ganska bra att läsa om. För att det finns ju mycket... Oftast blir en bok en klassiker för att den har något som är över liksom, sin egen samtid.
Ja, precis.
Som kan leva kvar och kanske under tiden som man själv men blir en annan människa på något sätt som tiden ändå gör med människor.
Ja. Jo, men det är väl det, precis som du säger, just det här att det är något allmängiltigt över klassikerna. Det är väl det som gör att de håller. Och det är väl det också som gör att alla håller ju inte riktigt, känner jag. Men om man har läst, speciellt om man har läst något i, liksom när man var ung. Alltså för mig, du är ju fortfarande ung. Men för mig så är det så, har jag läst något när jag var ung så kanske det är så att ja, jag kanske inte blir lika begeistrad om jag skulle läsa det nu. Eller så blir jag. Ja, det där är lite... det är lite olika.
Det kanske är så. Jag känner mig lite det för egen del. Att jag blir mer och mer svårimponerad för varje år.
Okay.
För mig blir det i alla fall tydligast med musik. För att jag... så här, från ens... liksom, tonår. Så det var liksom... musik var så mycket. Och det var liksom... man hade så starka kulturupplevelser. Nu kan jag liksom så här, höra någon ny musik. Så bara,
du menar om det kommer någonting nytt?
Ja, precis. Ja. Eller okay. Även om jag hittar någonting som jag inte har hört innan. Det kan ju vara något gammalt. Så, ja, det låter väl okej.
Ja.
Musik.
Ja.
Men det kanske bara att jag...
Men alltså, jag känner också... alltså, böcker kan ju också röra vid ens själ. Men det är väldigt... för jag lyssnade på den här... Vad heter den nu då? Strövtåg till...
Till hembygden.
Ja, till hembygden. Och den rör ju vid... alltså, alltså den är ju så här vemodigt svensk, verkligen. Och den rör ju liksom vid ens själ, vill jag säga. Alltså det händer någonting.
Det
är ju ganska speciellt med musik, egentligen.
Jo, och det går så snabbt in.
Ja.
Just med en bok så... Det är ju så att man måste ge den lite tid att liksom klättra in där i...
Absolut. Sen finns det ju böcker som verkligen... alltså får en att uppleva någonting utöver det vanliga, så är det ju också.
Men man måste kanske också sätta sig in i det tillåtande sinnesståndet att liksom låta någonting.
Precis.
Någonting.
För det är ju också precis det du säger, är jätteintressant att för jag menar, det är ju väldigt många människor, eller som jag träffar i alla fall, som pratar om det här med att nej, men jag gillar inte fantasy. Jag kan inte... För det är ju Harry Potter också. Alltså, jag klarar inte av det här. Jag tror inte på vampyrer. Jag tror inte på drakar. Eller, ja. Så att på något sätt så måste man... Det jag känner, då måste man släppa taget. Och liksom föras med in i det här universumet. För, då, för då, känner, då kan man ju verkligen få uppleva någonting utöver det vanliga faktiskt.
Mm.
Men man måste ju också tillåta sig själv att liksom kliva utanför verkligheten och det realistiska.
Ja, och i huvud taget med skönlitteratur eller liksom konst i huvud taget, så det är ju inte på riktigt, men du får liksom det är inte därför det finns.
Nej, liksom. Men det är ju många som säger det där. Ja, men jag tyckte om den här för att jag kände igen mig, eller ja, men det här hade ju kunnat hänt på riktigt.
Det kan vara en ganska stor klassiker är ju bland inom fantasy och science fiction fandom, eller liksom nördar inom det, att det kan finnas så här ifrågasättande också, så bara, ja, men det här var inte så rimligt, eller det här var inte så troligt att det här, varför gjorde de inte så här, det här var inte rimligt, så bara, men i det här universet som du pratar om, rimlighet och liksom verklighet.
Precis.
Så bara, det finns drakar, men det ifrågasätter inte heller.
Nej. Nej.
Man får svälja lite saker för att ta till sig konst överhuvudtaget.
Mm. Ja, men nu ska vi ju prata, det är roligt att prata om läsning och böcker, men just det här om att läsa om, och du nämnde en bok.
Ja, jag började för ett tag sedan, det var en av anledningarna till att jag var lite sugen att prata om det här ämnet, var att jag läser Mästaren och Margarita av Bulgakov, Mikhail Bulgakov. Och den läste jag första gången på gymnasiet, eller bara precis efter att jag gick ut. Och jag minns bara liksom den här väldigt starka känslan av att jag sjönk ner i en värld. Och liksom att varje gång jag ser omslaget så får jag väldigt så här positiv, så här, som positiv sköljning av mig. Och den finns ju på nästan alla bibliotek. Så det är nästan varje gång jag är inne på ett bibliotek så ser jag den boken och så plockar jag upp den. Mm. Och sen typ, nej, just det, jag kan inte hålla på att släppa med mig den här, jag har ju redan läst den. Men för ett tag sedan så var det en besökare för biblioteket som behövde hjälp och kom åt den här boken som e-bok. Och jag jobbar en del med e-böcker här på biblioteken i Sollentuna, så jag hjälpte honom. Och då blev jag ju, för att också testa att det funkade, så testade jag hämta ner den här boken på min egen telefon. Och då hade jag ju den helt plötsligt telefonen.
Just
och
så
bara, okej, okay, ja, men jag får väl få läsa den. Och verkligen sjunkit ner i den. Jag kan ju berätta lite kort om boken för de som inte vet. Eller även de som vet, men kanske inte kommer ihåg.
Vet, men har glömt kanske.
Ja,
lite.
Den är lite svårgreppbar, för boken utspelar sig i postrevolutionära Sovjetunionen under 30-talet och utspelar sig i Moskva, huvudsakligen inom Moskvas kulturelit. Det är en av de centrala platserna för boken, är ju någon form av den litterära klubben.
Som
jag inte minns vad den heter nu. Borde jag skrivit ner. Men det kom en mystisk utlänning. Jag tror att de bara beskriver honom som det till en början med. Som lyckas nästla sig in här i den här kulturen. Och han, det är ju något väldigt mystiskt med den här personen. Det börjar med att han förutspår att en person kommer dö genom att få sitt huvud avhugget av en spårvagn.
Just det.
Och sen några scen... några sidor senare så händer ju precis det. Han halkar på en utspild fläck med solrosolja. Snubblar och sen blir påkörd. Och den här mystiska Våland-heten har med sig ett lite entourage av lite olika knäppa personer. Bland annat det som kanske är väldigt känt i allmänhet om den här boken är att han har med sig en väldigt stor katt som går runt på två ben.
Just det,
och kan prata. Det är en av de här tidiga scenerna som katten kliver på en tunnelbana och sträcker fram några mynt till konduktören för att betala för sig. Bara konduktören inte tänker på att det är en jättestor katt framför sig. Utan katter får inte vara på tåget. Men parallellt med den här berättelsen om den här Våland så är det en historia om Pontius Pilatus och Jesus.
Mm.
Jag tycker att den är lite svår att berätta om så väldigt kort, den här boken. Mm. Men hur som helst, jag minns att jag läste den när jag var tonåring, och då var det mer att jag bara tog till mig känslan i det här.
Men minns du liksom vad du fastnade för, eller?
Jag tror att det var den här hela magiska, lite mystiska stämningen. Ja. Och så. Och sen är den, trots att den utspelar sig i liksom 30-talets Stalin-Sovjet, så är den ändå så här ganska munter och glättig. Mm. Men det kanske är för att den kanske på något sätt försökt ta sig förbi censuren. Mm. Den var ju censurerad till en början med när den kom ut. Men just sen det. Fick den faktiskt komma ut på 60-talet, tror jag. Sånt. Men jag tycker att den här boken har på något sätt allt. Den liksom både rolig och allvarlig, har det här fantasy, men också delvis verkligheten.
Mm.
Och så här, i retrospekt så känner jag att det var mycket av bokens innehåll som flög över huvudet på mig när jag läste den som tonåring. Som idag.
Mm.
Som att det är så här, den utspelar sig 30-talet Sovjet, mitt under röda terrorn. Just det. Då det var liksom miljontals människor som förföljdes och avrättades för inga anledningar överhuvudtaget. Och ändå så är det liksom så här, men det är en trevlig sommardag.
Ja.
Och sen är det så här, bara lite så här, i marginalerna märker man att så här, någon blir bortförd för att de hade något kuvert med dollar i en ventilationstid. Mm.
Men det kan ju ofta vara så när man läser någonting när man är yngre också, att man, ja, det är vissa saker som man plockar upp, men andra går en lite förbi. Och sen, då är det ju fantastiskt egentligen att läsa om när man är äldre också, för att liksom fånga upp allting.
Ja, jo, men och jag tror nog att många klassiker passar väldigt bra till det.
Ja,
för att de kanske finns någonting mer att hämta där. Men det kanske var det om Bulgakov. Jag har en till som jag började läsa lite samma veva, som är något helt annat.
Ja, vad häftigt.
Apropå folk som inte gillar fantasy.
Nu
blir mer fantasy här.
Härligt.
För att jag tänkte prata lite om Terry Pratchett, som är en brittisk fantasyförfattare. Han dog för ett par år sedan, jag tror att det var 2015 eller något sånt. I sviten av Alzheimers. Väldigt, väldigt tråkigt. Men han hann skriva väldigt mycket innan dess. Han är nog utan tvekan den författare jag läst mest av. Så här, en enskild författare. För han är ju framförallt känd för sin fantasy-serie om skivvärlden, eller Discworld som den heter.
Just
i original.
Det.
Och lite kort om skivvärlden. Eller, jag kommer nog säga Discworld, för jag har framförallt läst de här på engelska. Så att, det är mer naturligt. Mm. Det är en helt platt värld. Världen består av en skiva. Kanske som
man kan ramla av, eller?
Precis. En stor platt istället för en glob, som vi vet att vi befinner oss på.
Precis.
Så såg de världen som en platt värld. Och det är så. Det är inte så att de tror att den är
verkligen så.
Ja. Och den här platta världen balanserar på ryggen av fyra elefanter, som i sin tur står på den enorma sköldpaddan Naturin, som simmar runt i rymdens oändlighet.
Coolt.
Det finns väldigt mycket så här otroliga illustrationer av den här stora Naturin som simmar runt i rymden. Och den här världen befolkas av människor som lever sida vid sida med troll och dvärgar och zombies och vampyrer och varulvar. Om du kan tänka på något fantasiväsen, så finns det antagligen.
Så finns den där. Ja, det låter bra.
De här böckerna är ju ganska mycket parodi.
Ja.
Eller inte riktigt parodi, men det är lite. Den är skriven lite med glimten i ögat. Det är inte den här väldigt seriösa fantasyn att de målar upp så här, det här är världen. Utan den gör väldigt mycket parodi. Dels på Tolkien och H.P. Lovecraft och Shakespeare och mytologi och folksagor. Men det är också de flesta av böckerna gör på något sätt satir av något fenomen eller någon händelse från historien eller från vår samtid. Mm. Och han skriver på ett ganska så här, ja, men lite underfundigt brittiskt, lite så torr humor. Som i alla fall tilltalar mig väldigt mycket och har gjort det många år. Men jag läste de här böckerna också typ när jag var i, ja, började väl läsa dem när jag gick på gymnasiet och sen har jag liksom fortsatt läsa dem. Till en början med hämtade jag dem från mitt gymnasiebibliotek och sen började jag hitta på SF-bokhandeln framförallt.
Jag menar, det är jättemånga böcker.
Det är jättemånga. Jag har inte läst alla, men jag har läst nog de flesta, 41 böcker. Ja. Han har med att skriva om sjuvärlden. Sen har jag ju skrivit massa andra böcker. Men det är mycket.
Det är lite jobbigt för ett bibliotek att ha alla de här delarna.
Jag har ju kollat vad vi har för några böcker nu. Vi har väl kanske 5 eller något sånt.
Ja, vi har inte fler.
Ja, men jag tycker att det är väl rimligt. Ja, det är så här också, de är inte jätteaktuella.
Det är kul ändå att ha.
Ja, det hade varit jättekul att ha alla de här 41 böckerna, men det är svårt på ett bibliotek.
Jag tror säkert att vi har haft det, för det var ju enorma serier förut. Ja. Absolut.
Och sen en del av det är utgivet på svenska, men jag tror att de slutade översätta efter ett tag, för de märkte också att de här nördarna som läste det
läste till originalet. På engelska. Ja, precis. Det är ju faktiskt någonting som är väldigt vanligt hos just fantasyläsare.
Ja.
Att man läser alltså antingen eller.
Mm.
Det spelar egentligen ingen roll om det är på engelska eller svenska.
Ja, men det är ju lite tydligt på hur vi har gjort också på våra fantasyhyllor. Att där står ju engelsk fantasy och svensk fantasy.
Ja, blandat svensk och engelsk. Ja, för att det har vi ju gjort också för att det ska vara lätt att hitta.
Ja, jo, men precis.
Och absolut.
Jag har inte hört någon som klagar på den.
Nej.
Men hur som helst, anledningen till att jag började läsa om de här böckerna, det är det för att jag hade ju tidigare, det var inte en komplett samling, men det var väldigt, väldigt många praktikböcker som jag rensade ut, för att man måste ju gallra ibland, även på sin bokhylla hemma.
Även hemma.
Ska få plats med böcker där också.
Om man inte vill skaffa fler bokhyllor.
Det
är en del som gör det.
Up to point.
Ja, precis.
Så att jag rensade ut, men då sparade jag i alla fall några av dem som jag tyckte var bäst. Och det var för någon månad sedan som min son hittade en av hans böcker, Night's Watch. Och jag tror att han framförallt blev tilltalad av omslaget. Det här är ju jättedålig radio, men omslaget är i alla fall ett jättefint omslag av illustratören Paul Kidby, som är en parafras på Rembrandts Nattvakten. Så det är liksom, om ni får upp bilden av Rembrandts De Nachtwacht i huvudet, så är det den bilden, fast de har bytt ut med karaktärer från boken. Och den här boken är centrerad runt Sam Vines, som är kommandör för den här jättestora staden Ankh-Morpork, som finns i skivvärlden. Han är kommandör för deras vaktstyrka, och sen det händer ju massa saker i den här boken. Det är liksom huvudsakligen jakten på en seriemördare som får den här Vimes att på något sätt åka tillbaka i tiden. Och det är lite för mycket grejer för att summera. Men hur som helst, min son hittade den här boken. Och ville att jag skulle läsa den för honom. Men den här boken är på engelska. Min son är 6 och kan väl säga yes, no, oh my god, ungefär.
I have a cat.
Men något i den stilen. men han ville att jag skulle läsa den för honom. Så jag bara, okej, fine. Men jag läste den. Och sen hade vi den liksom inne i rummet, så jag läste väl någon bok som han ville höra, någon bok som att jag läste väl Jan Lööf antagligen för min dotter, och sen läste jag någon bok som min son Aron ville höra. Och sen så verkade de inte som att de ville somna, då plockade jag upp den boken, för jag hade den inne i rummet, och började läsa på engelska. Det är som är intressant, utan jag låg och lyssnade på det här, jag liksom läste på, och sen bara, nu sover man. Så slutar jag läsa högt och börjar läsa tyst för mig själv, så hör jag liksom, varför slutar du läsa för?
Okej. Tyckte att det var mysigt att lyssna på.
Men då i alla fall så blev det ju att jag, när de faktiskt hade somnat, fortsatte läsa och sen verkligen bara plöjde igenom den här boken ganska snabbt.
Ja, härligt.
Och det var ju också det här.
Men är det någon av de här som du läser om nu eller har tänkt läsa om i sommar?
Jo, men faktiskt. Ja. Jag läste ut den här boken för nu är det väl någon vecka sedan. Och då började jag kolla vad vi hade för några böcker här på biblioteket av Terry Pratchett. För det var ju det framförallt blev intresserad av. Liksom, jag vill sjunka ner den här världen igen. Ha den här mysiga filten. Men då, jag bor ju i Stockholm så att jag kollade vad finns det på
vad finns det där?
Bibliotek. Ja. Så nu har jag reserverat in den. En av böckerna i alla fall. I de här
skivbärden. Så det blir en av böckerna i sommar?
Ja, precis. Sen blir det väl lite mer. Hade du tänkt att läsa om någonting i sommar?
Ja, alltså, jag brukar läsa om, alltså det här låter ju jättetungt, men jag brukar läsa om Processen av Kafka. Lite då, inte varje år, det ska jag definitivt inte säga. Men, och jag vet inte, alltså jag tycker jättemycket om den boken. Och jag vet inte riktigt varför. Jag tror att någon anledning kanske är att den är så totalt absurd. Det är den ju verkligen. Och sen kanske just det här att väldigt många tycker att den är jobbig att läsa.
Men det är den ju ändå. Den är ju...
Nej, men alltså, jag tycker inte det. Och jag har läst ganska... Alltså, jag har läst Slottet, Amerika. Jag har läst flera böcker av Kafka. Och tycker att det, vissa kan ju vara lite knepiga, men jag vet inte. Jag gillar den här tanken på Josef K. Ja, spännande.
Bara bli anklagad för någonting.
Precis, men han vet inte vad och det, liksom, det spelar ingen roll för det går åt skogen i alla fall.
Ja, jag minns ju den som väldigt bra. Det var många år sedan jag läste
precis.
Den i och för sig.
Ja, men den är ju fantastisk.
Men jag minns också det här att jag var väldigt arg och frustrerad när jag läste den, för att det är liksom så här bara, men för att jag levde mig i alla fall väldigt mycket in
precis.
I det här.
Ja, men liksom man gör bara, det. Ja.
Liksom frustrationen att han är lite tillmötesgående till en början med och liksom bara möter den här väggen av byråkrater
absolut.
Framför sig som inte berättar vad som försgår eller någonting.
Nej.
Så att det är väl kanske därför jag skulle säga att den är lite jobbig att läsa. Just
för att man lever precis så att det blir lite jobbigt. Men jag upptäckte någonting också apropå Kafka här, för att den här korta romanen som han skrivit, den här Förvandlingen, den är ju väldigt mycket mer tillgänglig.
Men den har ju en början, en mitten och ett slut, vilket jag skulle säga att väldigt många andra av Kafkas böcker inte har.
Nej, precis. Men, och det roliga är egentligen att, jag har ju läst den då för många herrans år sedan, och så skulle vi läsa den här i en av mina bokcirklar. Mm. Vi brukar läsa någon klassiker då och då. Och jag började läsa och jag tyckte att den var så extremt jobbig i början. Mm. Alltså den här känslan av att vara en insekt. Ja, men jag ska inte berätta för mycket. Kanske några som inte har läst. Men just det fick mig att liksom känna sig. Ja, men alltså jag kanske inte ens klarar av att läsa den. Men det gjorde jag ju. Men det var en jobbig känsla.
Men är det någon som du har läst om?
Den har jag läst flera gånger, Det har jag gjort.
För den känns ju också
den
som
är väldigt bra.
Det känns som en sån bok som... Jag har
han är bra på det här liksom klaustrofobiska. Mm. Det här... Och den är ju väldigt... Förvandlingen är ju väldigt aktuell idag eftersom det handlar väldigt mycket om främlingskap och att känna sig utanför och inte släppas in och såna här saker. Så att den borde man nog läsa mer.
Jag måste ha varit 19 när jag läste den, eftersom jag minns att jag köpte den när jag var i Prag. Och sen brände den på den semester som jag var där. Men den känns som en sån bok som jag kanske borde läsa den igen nu i sommar också.
Precis.
Eftersom den har ju så många nivåer. Dels är det ju liksom en väldigt konkret berättelse.
Ja.
Även fast det är liksom någon form av fantasi.
Ja, precis.
Men just att det är någon som... Ja, att det är någonting som händer under ett par begränsade sidor. Men när man läser om den så kan man ju dels göra kanske lite den mest förbjudna tolkningen av böcker, den bibliografiska tolkningen, att precis. Det är så här,
ja.
Vad är det här på något sätt? Mm. Kafka som upplever att han har...
Och sen är det ju också, det precis när du pratar annat. Om Kafka, så är det ju också väldigt, finns ju en dimension till som är väldigt spännande också. Det är ju det att han egentligen inte ville ha sina böcker utgivna.
Mm. Vad hette han? Max? Hans vän Max som publicerade allt i Mostas vilja.
Ja, precis.
Det får vi vara ganska glad att han gjorde.
Absolut. Sen, det hade ju varit väldigt tråkigt att inte få ta del av det naturligtvis, men ja.
Ja, sen får vi se. Kafka kanske får rulla några arv i sin grav. Men jag är ganska nöjd över hans...
Ja, hans men det är jag också, beslut. Verkligen. Ja. Ja, men vi kanske... Det här är ju det var himla roligt att prata om omläsning. Ja. Och prata böcker överhuvudtaget. Men det kanske är dags att avrunda lite. Eller har du något mer förslag på en bra omläsningsbok?
Ja, nej, inte på rak arm. Tänkte fråga lite snabbare. Vad tänkte du läsa i sommar som inte att läsa om då?
Oj.
Det alltså, kanske är en hel podd bara det.
Ja, det skulle jag tro en hel podd. Alltså, jag har ju jättemånga böcker som jag ska läsa. Och jag har fått en del böcker nu också skickade till mig som jag ska läsa och recensera. Så att ja, det ska bli spännande. Verkligen. Det är ganska mycket feel good förstås, men det är förstås. Även annat. Ja, även andra saker. Så att ja. Och jag vill jättegärna läsa den här nu kommer inte jag ihåg vad författaren heter. Quinn tror jag efternamn. Teatern vid stranden. Den är ganska hypad. Det pratas väldigt mycket om den. Stor och tjock. Men jag är otroligt nyfiken på den. Så den måste jag hinna med i sommar också.
Men då fick ni med några tips där.
Ja, precis.
Hemma och lyssnar.
Men vi gör ju en lista på de böcker vi har pratat om och sådär. Och finns det några frågor så kan man ju ställa det i podden om man vill. Ja. Så. Men om vi inte har några andra böcker att prata om så kanske vi... Dels får önska varann. Trevlig sommar. Ja,
trevlig
har du,
sommar.
Har du semester nu?
Ja, jag går ju på semester nu på fredag.
Ja, härligt. Ja. Men då ska vi verkligen ha en trevlig sommar. Och trevlig midsommar. För det är ju snart midsommar också.
Ja, midsommar.
Ja, och sen får vi önska våra lyssnare också en trevlig midsommar och en härlig sommar. Sen får vi väl se om vi dyker upp någonting under sommaren. Om det blir någon podd, sommarpodd. Annars så kommer vi tillbaka slutet på augusti.
Har man något se fram emot?
Eller hur? Jag menar det. Så att, men sköt om er så mycket där ute och njut av sommaren och sitt inte för länge i solen. Sköt om er. Hej då!